Vi är sponsrade av Samsung TV och låt mig slå ett slag för att titta på TV i 8K. Jag pratar om upplösningar, jag pratar om detaljerna, jag pratar om färgerna. Ingenting slår såklart live-upplevelsen när man kollar på fotboll. Ah! Eller är det verkligen så? Kanske är det så att Samsungs Neo QLED 8K TV-apparater faktiskt slår live-upplevelsen. Detta är hur som helst nya generationens QLED, Neo QLED. Vilket gör att ljuset kan kontrolleras med ännu bättre precision och detta ger då en helt fenomenal bild. Årets flaggskepp, alltså Neo QLED 8K, tar tittarupplevelsen till en ny nivå. Och då pratar jag såklart också om fantastiska färger, kontraster och ljusstyrka i miljöer med mycket naturligt ljus som vi har här hemma i Sverige med den nordiska designen av våra hem. Slutligen med TVns Infinity Screen så fylls bilden till 99% av skärmen, vilket är en jäkligt mäktig tittarupplevelse. TVn monteras tätt mot väggen och med en transparent kabel som leder både ström och data så blir TVn väldigt stilren och passar liksom in i rummet. Med Neo QLED 8K-processor anpassas ljud och bild efter omgivningen och med avancerad uppskalningsteknik så får du Samsungs absolut bästa bildupplevelse i 8K-upplösning. Det här är TVn som låter design möta bildkvalitet i världsklass. Hörrni, surfa in på tv.samsung.se för att läsa mer om Neo QLED 8K. Vi säger stort tack till Samsung som är med och möjliggör Toto Balotto.
Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 1 juli som av en slump så är detta då första dagen på årets andra halva. Det känns som att man kan vända blad och försöka gå vidare från Sveriges uttåg ur Europamästerskapet. Att man kan på något sätt dra in ny luft i lungorna och försöka blicka framåt. Eller har du något annat tips, Tompa, på hur man går vidare med livet?
Man tar en sommarpepsi, va? Jag har hällt upp här. Pepsi Max i glas med citron och en jäkla massa is. Blicka lite framåt. Kolla på kvartsfinaler med en Pepsi i handen. Jag har lagt det bakom med det här debaclet. Jag är vidare för länge sedan. Tack Pepsi!
Härligt. Men om vi ska vara lite mer konkreta då i vårt sorgarbete som Jan Andersson pratade om direkt efter uttåget. Hur har liksom de senaste 24 timmarna fortlöpt för dig sen vi hörde sist? Det var ju jävligt bittert igår morse när vi snackade.
Men det var det såklart. Sen drog jag till Grönan. Åkte precis alla karuseller som finns. Monster bland annat, den nya. Och sen mådde jag som en prins. Ja, men det är ju sådär, det är speciellt när man har barn. Alltså barn gör en glad, man inser andra värden i livet och så vidare. Det hade jag aldrig kunnat sagt för 10 år sedan. Alltså aldrig. Alltså då var
fotbollen. Kämpa Stella som är 12.
Ja, men hon var bara 2 bast. Då brydde mig inte speciellt mycket om henne. Men nu har hon kommit in i mitt liv. Nu finns hon i mitt hjärta, va? Det har väl varit en process liksom, med barnen de senaste 12 åren. Men det var tungt. Sen ska jag säga en sak, Gusten. Och jag vet att det här kanske kommer göra folk lite förbannade. Men jag har sedan 1986 hållit på Italien. Mm-hmm. Och i mästerskap.
Säg inte det du ska säga nu.
Vad?
Men jag vet ju vart det här ska sluta.
Ja, vart ska det sluta?
Ja, att du kommer ut som en kvissling, som en landsförrädare.
Ja, men det, då får du väl fan vara så då. Därför vart det ju så jävla jackpot i VM 94 när Italien gick till final och Sverige spelade match om tredje pris mot Bulgarien. För då hade man liksom båda. Men för min del så har det varit väldigt, väldigt, väldigt mycket i Italien fram i alla fall till 2000-talet. Då var det väl mer klubbfotboll från 95 kanske och framåt. Och sen har landslagsfotbollen under fram till
2014-2016 så har landslagsfotbollen varit ganska liksom sekundär. Jag har varit en del av dem som liksom har sett lite ner på supporterskapet kring landslaget och de under nästan 20 år av mitt liv. Sen hände det någonting 2014, du och jag satt oss i en studio på Expressen. 2016 började hänga väldigt mycket i och kring landslaget, först i en yrkesroll men sen också privat. Så att det har ju skiftats liksom allt det här. Men de här känslorna som man hade när man var barn, urkänslorna, de var inte påverkade av någonting. Det bara kom till dem. De var naturliga, de var genuina, de känslorna. De lever ju på något sätt alltid kvar genom hela livet. Och jag vet att Filip Hammar brukar prata om hans kärlek till Frankrike och hans pappa, han och hans pappa satt och kollade och det där lever så jävla starkt kvar i honom fortfarande än idag. Såg att han hade sett någon gruppspelsmatch med Frankrike. Fan vad gött att de är ute, de här jävla baguetterna. de har ju också hatat genuint sedan 1986, så att det känns skönt. Men och de här riktigt genuina känslor man hade som barn, De lever ju alltid kvar. Du kan inte göra någonting åt dem. Så jag ska ärligt erkänna att jag ser sjukt mycket fram emot den här kvartsfinalen Italien-Belgien. Sen var det tungt igår och som jag sa, alltså det svenska landslaget har liksom kommit till mig mer och mer de senaste åren. Men det är inte så jävla farligt för mig.
Jag har känt de här senaste veckorna, jag vet inte om det har att göra med liksom coronan och vad som medvetet och omedvetet, kanske framförallt omedvetet, har påverkats senaste 1,5 åren, och att det här mästerskapet sköts upp och att man kommer från ganska många, ganska jobbiga år, och sen så kom det där liksom VM-avancemanget hösten 17 och en jävla fin insats väl där. Och så har man liksom känt att det här laget kan göra någonting stort senaste året med Alexander Isaks explosion, Kulusevskis genombrott och så vidare och så vidare. Men jag måste säga att mina känslor för landslagets resultat, för det vill jag vara jävligt tydlig med. Och jag ser liksom hur diskussionerna flödar här efter Sveriges uttåg, att vissa sätter på sig en dumstrut och menar på riktigt alltså att man hellre åker ut i gruppspelet med en annan spelfilosofi, med en annan approach till hur man spelar fotboll, än att gå vidare med liksom Jan Anderssons inställning till fotboll rent generellt och deras gameplan och taktik till matcherna specifikt. Alltså det tycker jag är så urbota korkat så det fan inte finns. Men då att liksom resultaten är ju det som styr 99,9% av vad jag känner, hur jag mår, det som liksom engagerar mig både innan och under och efter matcherna. Det är otroligt att det där kan bli liksom starkare och starkare för varje år som går. Man blir äldre, men ändå så blir det jobbigare och jobbigare att titta på liksom landslaget spela riktigt viktiga matcher. Det är något överjävligt hur engagerande det är. Och det var på riktigt tungt igår. Sen går det ju fort, herregud. Fan, livet går vidare, solen går upp dagen efter igen. Och jag satt och kollade på Jannes presskonferens här klockan 11 på fotbollskanalen, och de första minuterna handlar om att han delar ut lite ros till läkarteamet som har hållit truppen friska och krya, och att coronan och coviden var liksom någonting som präglade det här mästerskapet väldigt mycket. Och då känner man så här, jaha, ja, business as usual. Alltså det har gått snart 2 dygn och nu sitter vi här och delar ut cred till läkarteamet. Alltså då kände man så här, fan.
Janne har gått vidare. Då är det dags för oss att gå vidare.
Det kommer nya mästerskap, kommer nya kvalrunder, det kommer nya viktiga matcher. Sen så kanske det kommer dröja, vem vet. Men det som känns skönt idag, det är att liksom, vi kommer inte dö. Det tar inte slut här.
Nej, och jag hade också byggt upp väldigt stora förväntningar, och det gjorde jag för att det såg jävligt bra ut, och för att jag tror att en del av de värden som Janne Andersson har skapat är viktigare i landslagssammanhang och under just mästerskap än kanske just kvaliteten spelare för spelare. Så när man ställer lagen mot varandra så har vi kanske ingenting i en kvartsfinal att göra, men det är inte så det funkar.
Och vi hade ju en kvartsfinal att göra eftersom vi skulle vunnit mot Ukraina. Alltså,
Nej men det jag skulle säga, om man ställer spelare mot Ukraina. Men då har ju uppenbarligen Shevchenko byggt någonting i Ukraina som uppenbarligen också är jävligt starkt.
Fast pratar vi inte för lite om, alltså, marginalerna, slumpen? Jo, det här är fotboll, det här är 90 minuter sport.
Jag inledde hela det här mästerskapet med att prata om just marginalerna.
Exakt.
Och den där stolpe ut från Anders Svensson som fortfarande liksom sitter på näthinnan och är en tagg i hjärtat. Men inte bara, det finns många av de här uttagen, straffavgörandet mot Holland till exempel, där fanns det också stolpar inblandade. Låt det bli stolpe in den här gången i alla fall, låt oss ha marginalerna på vår sida. Men samtidigt som jag tänker det så kan jag också känna att, ja men fan, avgör den här matchen över 90 minuter då mot Ukraina. Vi har den i vår hand i andra halvlek.
Absolut, men håll med mig om att jag tycker att det blir för mycket snack om att allting är systematiska resultat av liksom, filosofi, organisation och att allting är en ekvation med ett X eller ett Y, och det finns en liksom, det är sport, det är 90 minuter fotboll vi håller på med. Jag säger inte att fotboll och en fotbollsmatch är lotteri, absolut inte, men ibland så kan jag tycka att folk bedömer insatser och resultat och liksom konsekvenser av ett mästerskap där det handlar alltså om 2, 3, 4, 5 matcher, kanske 6 som max. Som att man kan jämföra det med hur en klubb jobbar över 3 år och kanske 100 matcher, 120 matcher. Alltså det är på så här litet urval, på så här få minuter fotboll, så är ju det som styr väldigt mycket mer marginaler. Det är ribba ut istället för ribba in. Det är en bedömning, det är ett knä som är offside eller som är onside.
Ledarskap och gruppmentalitet som man så här raljerar lite kring. Och det har vi gjort i Sverige på grund av Zlatan och sådär. Men det tror jag är sjukt mycket viktigare när man kommer till ett mästerskap. Och jag går tillbaka och kollar lite på liksom hur Janne Andersson har pratat och hur han har disponerat tiden med det här landslaget. Så handlar ju väldigt mycket om så här kamratskap. Det är rätt fria tyglar för att det passar just den svenska kulturen, den svenska mentaliteten. Man fick gå på ledigt trots att det var corona.
Det är väldigt mycket laglojalitet.
Ja, laglojalitet och sådär. Och jag tror att det är sånt som betyder kanske inte mer än kvaliteten på laget såklart, men är mycket, mycket mer under ett mästerskap än under en klubblagssäsong. Och därför hade Sverige i en kvartsfinal att göra. Men som du säger, i och med att det är små marginal, det är 90 minuter fotboll, det är kamp ute på planen, ett skott i kryssen från 30 meter kan avgöra. Ett tidigt mål som du var inne på igår när vi satt och hade sorg kan vara extremt betydelsefullt, för att det är bara 90 minuter. Det är ingen returmatch.
Vi är sponsrade av Kia och vi har nu under några veckor pratat om Aslani-kontraktet. Alltså Kosovare Aslani och Kia har ju tillsammans sedan en tid brunnit för de här frågorna. Jag säger att de har brunnit för de här frågorna, Kia och Kosa Aslani. För att det gör de verkligen. De har tagit fram Aslani-kontraktet och det handlar om att barn och ungdomar ska ha rätt att spela fotboll på lika villkor och att alla ska känna sig inkluderade och framförallt känna glädjen kopplat till fotboll. Ja, men jag tror att det är många som lyssnar på det här som känner igen sig, och det handlar ju, alltså fotboll handlar ju om att känna glädje. Aslani-kontraktet grundar sig i barnkonventionen. Det handlar om att idrottsföreningar i Sverige skriver på och förbinder sig att låta alla barn, flickor och pojkar spela fotboll på lika villkor. På barnens villkor, inte de vuxnas. Idag är det, ja, när vi började prata om Aslani-kontraktet här för några veckor sedan, så var det 150 föreningar. Nu är det några till, men det är alldeles för få. Så om du som lyssnar på det här spelar i en förening, är delaktig på något sätt, kanske tränar eller har ett barn som spelar, ja, då tycker jag att du ska höra av dig till din styrelse, gärna direkt till ordföranden, och säg att de ska gå in på kia.com och skriva under Aslani-kontraktet. Det tar inte speciellt lång tid, men det gör stor skillnad. Det gör stor skillnad för svensk fotboll, och i grunden så handlar det om att vi säkerställer att så många som möjligt spelar så länge som möjligt. Det gynnar barnen, samhället, och i slutändan lovar jag att det kommer gynna vårt landslag. Vi säger stort tack till Kia som är med i Toto Balotto.
Och nej, vi är sponsrade av Foodora. Oj, de flesta känner väl till vad de pysslar med. Men för er som inte har hört talas om det tidigare så erbjuder de alltså hemleverans av det mesta du kan tänkas behöva. Snabbmat, restaurangmat, matvaror och andra vertikaler såsom blommor, godis, elektronik med mera. De erbjuder utkörning och takeaway över hela landet. Foodora har även öppnat en matvarubutik, Foodora Market, som levererar alla matvaror du kan tänka dig behöva. Finns än så länge i Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala, Norrköping och Linköping. Ladda ner deras app, gå in på foodora.se och glöm inte bort exklusivt erbjudande just nu. Toto 100 ger alla nya Foodora-besökare och användare 100 kronor rabatt vid första beställningen. Koden är giltig till och med 8 juli och minsta ordervärde 150 kronor. Så det finns ingen anledning att inte ladda ner Foodora-appen, att gå in på foodora.se. Testa det själva. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Alltså det finns ju en anledning till att Juventus i 10 års tid har slutat högst upp i tabellen. Men de kan ju fortfarande torska en match här och där.
De kan torska mot Benevento hemma en novemberdag.
Det går. Alltså det går, för att det är 90 minuter, kanske några tillägg. Det är en märkligt dömd straff, eller det är ett knä som är offside. Och det är, ja, men det är slump som på det korta tidsspannet blir väldigt avgörande. Men på 19 hemmamatcher, på 38 omgångar, på ett helt år, ja, men då är det väl klart att det går att generalisera mer och att göra ett nummer av hela organisationen och alla dess beståndsdelar. Men i en fotbollsturnering, det är väl klart att det kommer vara hur jävla mycket slump som helst som avgör. Jag försöker inte liksom
skylla ifrån med någonting. Ja, men hur är det med turdansken som vinner skiten?
Ja, men jag försöker liksom inte skylla ifrån någonting på att man åker ut mot Ukraina och att det på något sätt ska vara okej. Okay. Men jag blev så jävla provocerad igår när alla liksom facit i hand-människor kryper fram och börjar liksom tala om för Janne hur hans inställning till fotboll egentligen borde vara och vad han minsann skulle ha gjort. Alltså, som sagt, som vi pratade om igår, vem fan skulle han ha plockat då? Och hur lät det när han plockade Alexander Isak mot Spanien? När Isak var trött och han enligt Janne inte hade kräm i benen för att uträtta pressen. Fick han hyllningar för det då? Var det någon som sa bra Janne att du agerar i tid? Eller fick han bara skit från alla att han gjorde det sämsta bytet någonsin? Alltså så här, folk är så jävla liksom snabba på att inte liksom tänka längre än näsan räcker. Vem skulle han ha plockat? När skulle han ha plockat dem?
Ja, men, och vi sa i vår live-studio också under hela den andra halvleken. Du vet, man vill ta upp, man vill vrida och vända på saker när man pratar om en match, under en match. Ja. Vad vill vi ha för byten här nu, 70 minuten? Och alla var helt överens, i alla fall i våran studio, de vi ringde upp, att jag kan inte ta ut Isak, han ser ju pigg ut fortfarande, det ser ju knappt svettig ut. Ja. Dejan Kulusevski, han har fortfarande mer att uträtta den här matchen. Ja, men lite Seb då, alltså för att få en mer offensiv präglad elva på planen, för att det kändes som att vi hade Ukraina i det läget.
Absolut. Samtidigt som Sebastian Larsson i nästan varenda match, varenda halvlek i det här mästerskapet har varit den som har kunnat slita och kriga mest av alla utan att stå liksom tänja ut någon kramp eller på något sätt liksom visa att nu är jag riktigt färdig här. Han har haft hur mycket kraft som helst kvar. Men jag sa samma sak. Min granne ut på Attudlund sa, tror han kommer göra några byten. Och så länge det står 1-1 så tror inte jag Janne kommer förändra någonting. För att han har det bästa laget på banan. Han har de spelarna han vill ha på banan. Och som sagt, när han plockade Isak i premiären mot Spanien, då fick han sån jävla shitstorm. Tänk om han hade plockat då någon av Isak Kulusevski i 70:e, tagit in Marcus Berg, och så förlorar vi den här matchen med 2-1 ändå. Tror du att någon hade liksom skickat ut bra Janne att du agerade på att vi började tappa lite i första pressen och att vi fick in ny energi i första försvarsinsatsen i offensiv tredjedel? Nej, utan då hade det varit återigen, hur fan kan du plocka ut en spelare som är den som kan göra någonting och som kan vinna den här matchen när vi sätter in Marcus Berg eller Quaison som har sina styrkor i pressspelet? Vad är det här?
Alltså, var det Bosse eller? Va? Bosse Andersson?
Nej.
Satt och skåpsöp ihop.
Nej, för fan. Nej, men jag kan bara känna en jävla frustration så här efteråt, att för många tror att allting när det kommer till 90 minuters fotbollsresultat i en cup, i en turnering, i en vinn- eller försvinna-match är liksom en direkt konsekvens och ett resultat av process, organisation, filosofi, beslutsfattande. Bollen är faktiskt ganska rund i de här lägena. 90 minuter är inte speciellt mycket fotboll. Vi kan ha marginalerna med oss på ett annat sätt och vinna den här matchen med 4-1. Promenera hela vägen till Olympico på lördag. Eller så kan det bli en sån här match.
Ja, men sen finns det ju de spelarna som hjälper till att få marginalerna på en sida.
Såklart.
Jag har ju de senaste 48 timmarna tänkt väldigt mycket på Zlatan. Jag har tänkt väldigt mycket på hur det skulle sätta ut med Zlatan på planen. Och jag ser det väldigt glasklart. Så som jag brukar göra, Gusten. Mm-hmm. Hade Zlatan spelat det här mästerskapet, då hade Sverige gått till final. Förmodligen vunnit.
Ja, men då tar jag på mig tröjan igen då. Då tar jag på mig tröjan då och går ut i rabban och säger: du, vi är inte alls ute. I övermorgon smäller det.
Ja, men du kan ju i alla fall leka med
tanken. Då leder slagg ut oss på Olympico, så tar vi engelsmännen också.
Ja, men folk kan i alla fall drömma lite. Folk kan leka lite med tanken. Alltså, tänk dig själv med hans vingbredd, med hans pondus, med Zlatans aura över det här svenska landslaget och de andra spelarna. Du vet, när vi har det tufft mot Spanien, när vi har det tufft mot Ukraina, sista 10 minuterna, när Mackan Danielsson blir utvisad. För övrigt så hade ju Zlatan haft Orsato i sin ficka, så Orsato hade ju inte vågat visa ut Mackan. Men det är en annan historia. Du vet, bara skicka långt på Zlatan som tanerar, smäller in någon kasse från 30 meter och så vidare. Alltså, hade Zlatan spelat det här mästerskapet så hade han blivit EM-kung. Jag är helt övertygad.
Ja, kanske. Hörru du, jag tänkte bara kort fråga dig. Du ska få dela ut Gazetta-betyg.
Ja, okay.
Mellan 1 och 10 då. Mm. Kan man få under 1 i Gazettan?
Nej, du kan väl inte få rätt heller.
Nej, jag vet, men du fattar vad jag menar. Det enda jag vet är att skalan som Gazettan använder sig av, den börjar ju inte på 3. Alltså, den måste ju börja någonstans.
Nej.
Även fast det är omöjligt att få det betyget. Mm. Men du fattar vad jag menar. Gazetta-betyg, och då kan du väl bara, för de som inte liksom kan sina Gazetta-betyg, vad är ett riktigt, alltså vad är 4 plus Gazetta?
Ja, men det är en 7 ungefär. Och sen
7,5, 7,5, det är liksom starka 4 plus.
Ja, exakt. Exakt.
8, då börjar vi närma oss 5 plus liksom.
Ja, då börjar fingra på 5 plusen. Alltså, ja. Emil Forsberg fick 7,5. I matchen, efter matchen mot Ukraina.
Ja, nu tänker jag att du ska få dela ut betyg här till spelarna och Janne för mästerskapet i stort. Ja. Inte bara Ukraina-matchen.
Ja.
Emil Forsberg, vad får han för betyg för sin turnering?
7,5.
Det är alltså starka 4 plus.
Ja, så nära 5 man kan komma. Alltså, varför får han marginaler inte 5? Påverkar liksom.
Okej, okay. Ja. Mm. Jag kan ändå tycka att Emil Forsberg ska ha en 5.
Du tycker ganska 8 i betyg.
Ja, jag tycker ganska 8.
Ja, det är 7,5 eller 8 i alla fall. Det är, ja, jag landar ändå på 7,5.
Det är ju såklart jättemånga spelare i den här truppen som varken har spelat någon minut alls eller bara några få minuter. De struntar vi i. Sensavoto, så att säga. Vilka bakom eller tillsammans med Emil Forsberg vill du dela ut 7,5 till?
Robin Olsen 7. Kanske till och med 7,5. Men jag säger 7 till Robin Olsen. Han gör en jättebra turnering. Det är en 4 på honom. För att fortsätta översätta lite. Men 7, jag tycker han gör en dunder turnering. Han håller oss kvar i matcher. Han räddar oss och är ju kanske den spelaren som är viktigast och mest bidragande till att vi vinner gruppen.
Ja, ja.
Jag skulle vilja dela ut 6,5 till Albin Ekdal. Jag tycker att han håller upp mittfältet så som jag hade förväntat mig. Tycker han är riktigt bra mot Ukraina, inte minst i andra halvlek. När han 3-4 gånger vinner boll högt. Och det gör han för att han har erfarenhet, för att han vet vad han ska stå på planen, för att han läser spelet. Så spelförståelse för mig är viktigt.
Exakt, och jag tycker att hans insats mot Polen här, som jag pratade med väldigt varm om förra veckan, är väldigt likadan. Alltså, Albin excellerar ju erfarenhetsmässigt den här turneringen.
Mm. Och sen är det ganska mycket sex här. Alltså jag tycker att...
Men förhåller du dig till Alexander Isak? Alltså för det går sex. Ju inte att komma runt att han faktiskt inte gör mål på 4 matcher.
Exakt.
Jag pratade om det redan efter 2 matcher, att ja, Alexander Isak, vilken spelare och vilka aktioner och vilket liksom genombrott han får här nu när folk globalt och inte minst runt om i Europa får upp ögonen för honom på riktigt. Men... Alltså det är en anfallare, det är en spjutspets. Det är en spelare som alltid kommer bedömas på antalet bollar han trycker in i nätet.
Ja, alltså måste han lägga den till höger när han kommer i läge också. Så att, nej men det är en sexa till Alexander Isak. 5,5 i underbetyg, han får godkänt, helt enkelt.
Inte mer än godkänt.
Nej, absolut inte.
Ja, kan jag gilla det. Alltså det. Tyvärr så är det liksom 0 mål på 4 matcher. Det är för lite.
Ja, det är en sexa. Det har han också genomgående fått i Gazzetta dello Sport, jag har sett genom det här mästerskapet. Men jag tycker verkligen det är en sexa. Det är inget att skämmas över. Men det blev ju inte det här mega genombrottet. Då hade han behövt göra mål.
Mm, verkligen. Mm. Finns det några underbetyg du vill dela ut då?
Ja, alltså jag skulle vilja bara lägga in Vigge på en 6,5. För att jag tycker att han gör en jättebra turnering. Jag tycker att han styr vårt försvar och jag tycker att han känns som en trygghet hela tiden och bra med bollen. Och jag tycker också mot Ukraina att han liksom är stor i sitt spel när han tar upp den, driver upp bollen och sådär. Så att 6,5 till Vigge också. 6 till Mackan. Snuddar på en 5,5 tack vare utvisningen. Som jag inte tycker är en utvisning. Men ändå.
Du är kvar i det ändå.
Nej, jag hatar Orsato alltså, så att jag kommer vara emot.
Ja. Mm. Du såg i alla fall att Besedin där är out.
Han är fotbolls- och invalid. Stackar.
Ja, men det gör ingen skillnad för dig.
Nej, det gör ingenting med mina känslor överhuvudtaget faktiskt. Det är synd för honom.
Jag tycker liksom mästerskapsmässigt att det är svårt att landa i både ett klockrent betyg och en klockrent känsla vad gäller Sebbe Larsson, Lustig, Kristoffer Olsson, Augustinsson. För det fanns liksom perioder i matcher där det svajade lite. Det fanns perioder i matcher som var riktigt, riktigt bra. Inte minst när det kom till Sebbe Larsson. Jag tycker att han verkligen... Han befäster sin position i den moderna landslagshistorien som en jävla krigare. En jävla, vad heter det, tvåtaktsmotor. Motortutto, inte starkt. Alltså.
Han ser ut redan från den 10:e minuten som han tar hemjobb med kramp. Men alltså, man ska också komma ihåg det, att han tar ju några hemjobb också mot Ukraina. Som man känner att nu är det på gång, nu ställer det om, nu är det farligt, så vinner han boll. Ja. Så, men han är en sexa i det här mästerskapet. Det är inga konstigheter och det är,
samtidigt, nu har ju Sebastian Larsson slagit förvånansvärt få fasta situationer i och med att Emil Forsberg har tagit över hörner, Ludvig Augustinsson från andra hållet, en hel del frisparkar också. Men alltså, fasta situationsmässigt så är ju det här mästerskapet, det är icke godkänt. Inläggsmässigt defensivt så visst, vi tar undan en jävla massa också, men Lewandowskis kvitteringsmål, målet vi åker på här i 121 med Dovbyk, det är också för dåligt. Alltså, de delarna
vi behöver göra,
som har varit så stabila så många år.
Jag undrar vad fan Ponne var någonstans i det här mästerskapet, om jag ska vara helt ärlig. Jag hade mycket, mycket hellre sett honom än i stort sett alla andra mittbackar, men det vet ju folk som lyssnar på den här podden. Men så här, han borde väl ha fått komma in liksom.
Nej, men det blev ju väldigt tydligt att det var Helander som var högre upp i hierarkin.
Jag kommer aldrig tycka att Filip Helander, hur mycket Daniel Larsson än tycker att han är en fin och rolig människa, men jag kommer aldrig tycka att Mackan Danielsson går före Ponne. Eller att för den delen Filip Helander gör det, för jag tycker att Ponne är så jävla mycket bättre fotbollsspelare, större höjd, större ledare och så vidare och så vidare. Så att, det är klart att han borde ha spelat från start till och med. Vi är sponsrade av K-Rauta. Och nu ökar verkligen spänningen. Nu är slutspelet igång i mästerskapet här. Men det är också semestertider. Och i samband med EM så har vi tagit fram ett exklusivt erbjudande tillsammans med K-Rauta för alla er lyssnare. Känn på koden då. Totocello15, 1-5. då får man 15% på samtliga cellogrillar. Och det gäller hela vägen fram till den 11 juli. Det är grilltider. Och jag vet att det är många som behöver uppdatera sina grillar. Ja, men passa på då att gå in på något av varuhusen nu när det är lite mindre folk. Dessutom ute med många som har semestrar. Eller gå in på korauta.se och ja, men kika runt på utbudet. Kom ihåg också att du måste vara klubbmedlem i Korauta Plus. Men då får man ju en massa andra erbjudanden. Så att det vill man ju vara. Cello är Korautas egna varumärke och erbjuder ett grymt sortiment av både gasol och kolgrillar. Och vi pratar givetvis högsta kvalitet. Hörrni, passa på när ni är ute på vägarna att kika förbi en Korauta. Gå in på korauta.se som sagt. Vi säger stort tack, Kitos, för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Sonos och inte minst då Sonos Roam. Har ni koll på den här lilla kraftfulla högtalaren nu för tiden? Det är alltså en högtalare som man enkelt kan ta med sig precis var man vill och spela musiken med Bluetooth eller Wi-Fi. Man kan också dela musiken till sitt...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
System, alltså som man redan har Sonos ljudsystem, så kan man då dela det med SoundSwap. Sen är det så här, och det skulle jag verkligen vilja slå ett slag för, alltså Sonos, det betyder enkelhet. Jag har installerat systemet hemma, jag har adderat min Sonos Roam till mitt redan befintliga ljudsystem hemma. Allting sker väldigt smidigt. Men hörni, missa inte nu deras nya högtalare som man kan ta med sig över. Allt den väger knappt 0,5 kilo. Den är stöttålig. Jag slängde ner den i poolen här. Ja, den är vattentålig ner till typ en meter eller någonting sånt. Så att den är lite rolig att ha med sig nu under sommaren när man badar mycket och så vidare. Surfa in på sonos.com. Läs mer om Sonos Roam. En otrolig liten högtalare. Vi säger stort tack till er för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Har du några fler betyg som du vill dela ut?
Vi kan ta backlinjen då. 5,5 på Ludvig Augustinsson. Jag tycker att han liksom försvinner i defensiven allt för ofta och är för dålig i defensiven. Dålig i positionsspelet. Jag skulle också vilja ge lilla 5,5 till Micke Lustig. Han kommer inte riktigt upp i godkänt i den här turneringen. Hur mycket jag än älskar Micke så är det 5,5.
Där tycker jag verkligen det var som jag sa. Det var perioder där Lustig är riktigt bra. Både mot Polen och mot Ukraina. Mm. Men perioder i matcher så har han det ju liksom... Ja, men det var lite som i VM-kvalet i våras. I synnerhet mot Jorgen. I första matchen. Man känner så här, vad fan, är det här Lustig? Det är så skillnaden på Lustigs lägsta nivå och högsta nivå är ju typ marginell och har så varit i 10 år.
Ja, nej, alltså han är diesel, han är helt okej, men han får 5,5. Och sen Koffe Olsson, han pendlar mellan att vara 7,5 i perioder i matcher och vara 5, vilket gör att jag landar på att han är en 6a. Det är ganska svårt betyg att sätta på just Koffers insats totalt sett. Men,
jag tycker totalt sett så är jag närmare 5 än 7. Alltså.
Ja, men han landar på 6 för mig. Jag tycker att han är jävligt bra i den andra halvleken mot Ukraina, och det är en åttondelsfinal i EM. Och det finns perioder i matcher också. Sen ska vi komma ihåg att det är Sverige som faktiskt får spela väldigt mycket utan boll. Det är historiskt låg possession på Sverige. Och Koffe trivs med boll.
Absolut.
Så lite påverkad av det ska också sägas att han är. Eventuellt så hade det varit bättre att bara lira med Gurra Svensson och ligan i de där matcherna.
Jag tycker Kristoffer Olsson är riktigt bra i en av 8 halvlekar. Okay. Det är vad jag tycker.
Mm. Ja, det är möjligt. Du tycker mer 5,5. Jag är ändå inne på 6. Jag tycker att det är härligt att ha en kreatör på mittfältet som ändå stundtals gör skillnad. Marcus Berg får en 5. Riktigt svagt mästerskap. En av de sämre i det här landslaget. Och det är dags.
Sen är det ganska lite speltid på Quaison, Claesson.
Quaison, ja, det är nästan sensa voto på dem, för att det är svårt att sätta betyg. Men Claesson gör ett mål, så han får liksom som inhoppare i det här landslaget ändå 6,5. Quaison är sexa liksom. Han gör okej. Okay. Det han gör är helt okej.
Okay. Återstår gör då Janne Anderssons mästerskap?
En sexa. Mm. Han får godkänt, men inte mer. Jag tycker att han borde ha vågat mer.
Ja, men jag tycker ändå, alltså så här skiljer sig Gazettan mot Sverige, för att jag tycker att Jannes mästerskap är så mycket 3 plus det går.
Ja, då är han 6,5 då för dig.
Ja, nej, men jag tycker, alltså så här, han vinner en grupp med Spanien i den. Han löser möjligheten att nå en kvartsfinal via Ukraina i åttondelen. Jag tycker att han är modig i att han förändrar startelverna utan liksom skador och avstängningar i gruppspelet till åttondelsfinalerna, för att han går på Kulusevskis form. Han vågar plocka Marcus Berg, han vågar sen plocka Quaison. Jag håller inte med den stora massan om att det är ett hjärnsläpp från Janne. Som jag sa igår, känslan var också, visst, vi borde ha gjort någonting. Men jag känner ju samtidigt lika starkt och har fortsatt känna så sen igår. Att, men vad fan skulle vi gjort då? Och när jag tänker på hur det lät kring bytet av Isak i premiären mot Spanien, så undrar jag hur fan det hade låtit om man hade plockat någon av Isak och Kulusevski. För det var liksom de som fanns att plocka.
Mm. Ja, men om man tittar på den truppen som vi har, så tror jag att det är helt viktigt här nu när vi går in i hösten att spela med våra bästa spelare och försöka få ut maximalt av varje individ. Och då pratar jag om att Svanberg nog måste in i det här laget. Kulusevski, Quaison och Alexander Isak, han måste hitta ett sätt att spela alla dem samtidigt. Emil Forsberg är ju så given, så han behöver inte ens prata om. Offensiv balans, det blir för balans. Vi måste hitta en ny Sebbe Larsson ute till höger då, för att hitta den här lite mer defensiva balansen, i och med att Emil Forsberg garvade lite i matchen mot Ukraina, men han skiter ju hemjobbet. Men vi sa också det, jag och Danne, att men han ska inte göra det, för han måste vara fräsch när han får bollen. Han kommer inte han orka ta den, driva förbi sin gubbe och skapa en målchans. Så då måste vi täcka upp med Albin Ekdal till vänster i så fall, med vårt centrala mittfält. Vi måste släppa vänsterkanten där.
Vet du vad jag tror?
Nej.
Jag tror att om nu Robin Quaison kritar på för Saudiarabien, vilket väldigt mycket pekar på, då tror inte jag att vi kommer se så jävla mycket av Quaison i någon form av bärande roll i landslaget. Han kommer säkert vara med något år, två år till. Oh. Men det för mig är liksom, det är ett ställningstagande i att det är viktigare, och det har jag 110% förståelse för. Det är viktigare att välja det alternativet här nu som tryggar min och min familj och mina barns framtid, och att jag får tjäna de pengarna han kanske inte riktigt har gjort i Palermo, i lite mindre klubbar i Tyskland, utan att lyfta 60, 70, 80 miljoner.
Ja, men det är klart man ser inte det.
Nej,
det är full förståelse.
Och jag tror att, men han är medveten om att det kommer nog kosta honom möjligheter till att slå sig.
För att konkurrensen är så stark, till skillnad från då Mackan Danielsson, eller?
Exakt.
Har spelat alltså, så här, lite i Kina. För man skulle ju kunna, det är nog många som tänker så nu, men vadå, Marcus Danielsson som var i Kina, han spelar ju från start. Det finns ju, ja, men där finns Filip Helander, där finns Starfelt, där finns Ponne, det finns en jävla massa spelare som ändå spelar på, ja, nästan i alla fall, eller den högsta nivån i Europa.
Ja, nej, men det är väl bara att kolla på, alltså så här, vilken skillnad Jan Andersson gör på mittbackar och anfallare. Alltså, det är ju uppenbarligen, nu är väl EM då ett motexempel på det, men Andreas Granqvist var ju ett alternativ till att starta EM-premiären för Janne så långt in det bara gick. Och då hade Andreas Granqvist typ inte spelat fotboll på 1,5 år. Han hade tillhört Helsingborg både Superettan och Allsvenskan, dras med olika skadebekymmer och så vidare. Janne ser ju på mittbackspositionen på kanske ett annat sätt än vad han gör på anfallspositionen. Och jag tror att även fast Marcus Berg nu försvinner, så har ju Kulusevski på ett helt annat sätt klivit in som anfallare i det här landslaget snarare än högerytter. Jag tror att Jordan Larsson kommer underifrån och han ska ha sina chanser, han ska ha sin speltid.
Nej, en sån spelare måste ju in liksom, som bombar in mål i en toppliga som den ryska. Att en sån spelare inte ens är med från början där, när Zlatan var med, liksom, då måste Marcus Berg försvinna från det här landslaget. Vi måste in våra bästa spelare här nu.
Ja. Samtidigt, Quaison fyller 28 i höst. Jag tror som sagt, jag tror inte Robin Quaison, fram till
22 så litar jag på Quaison.
Ja, du kan lita på Quaison. Och jag tror också att han kommer vara en del av landslagstruppen.
Han kommer
21,
vara stor del.
22. Men jag ser honom inte liksom ta sig in i den här startelvan igen och bli en ordinarie anfallare igen, som han var i EM-kvalet och fram till det här mästerskapet.
Ja, det är nog Dejan Kulusevski och Alexander Isak i alla fall som kommer starta som vårt ordinarie anfallspar när hösten börjar. Spela Kulusevski ute till höger, det är möjligt att han får göra i Juventus, och vi kommer nog fortsätta ha den diskussionen kring hans position i landslaget också. Är det inte bättre då? Ska man inte flytta ut han då? Så det är nog någonting som vi kommer leva med kommande 10 år. Men jag köper ju anfallsparet. Återigen in med våra bästa spelare.
Vet du vad det är imorgon? 2 juli?
Nej, det vet jag
inte. Då är det 2 månader till Spanien hemma på Friends i VM-kvalet.
Oj, vilken revansch de vill ha då, Spanien.
Nej, men det är bara upp på kusen igen.
Ja, herregud, det är klart att det är. Forza Italia, allt det där.
Ja, det är, alltså, kommer det också till dig, nu har du kommit ut här som egentlig Italien-supporter, först och främst. Det är viktigare hur det går för
Gazzurri. Kommit ut nu som det.
Ja, men jag tycker ändå att du genom i alla fall Tuttos liksom existens först och främst varit svensk och liksom svensk landslagssupporter. Men nu har du ju då erkänt att det är egentligen lite skitsamma hur det går för gul och gul. Det enda du bryr dig om är hur det går för Italien. Men för alla oss som fortfarande liksom känner någonting på riktigt för det här landslaget, så får man försöka slicka såren. Man får börja blicka framåt mot den här Spanien-matchen. Man får hacka i sig att det är Ukraina som möter England på lördag och inte Sverige. Det kommer komma sting av de här Anders Svensson i stolpen, Henrik Larsson i ribban 04. Alltså Forsbergs ribba kommer leva med mig under hela sommaren. Inte konstant, inte varenda minut på dygnet, men det kommer komma små getingstick av fan att den inte gick ribba in. Vem vet vart det här hade slutat då? Men det är bara att börja gå vidare. Jag tänker så här bara innan vi börjar runda av. Det återstår ju 8 lag, 4 kvartsfinaler. Ni ser såklart allting i C More. På lördag så är det Gugge som gör sin sista sändning för mästerskapet. Oj. När det är då Ukraina mot England 21.00 på Stadio Olimpico. Vi drar igång sändningen i TV4 och C More 20.00. Var med mig då, men som sagt, se resten av mästerskapet i C More. De här återstående 8 lagen, hur liksom, nu vet vi att du lever och dör för Italien och deras resultat. Men jag måste säga att det viktigaste för mig just nu är att dansken åker mot Tjeckien. Sen så ser min prioritering ut som så att... kluven här, Belgien-Italien. Jag gillar ju Italien, men jag gillar ju Belgien också. Jag har Belgien som slutsegrare. Se gärna ett belgiskt avancemang där. Sen så måste ju England tvåla till Ukraina här. Pallar inte se det där gänget kliva vidare ytterligare.
Jag kommer hålla stenhårt på Cheva. Han kommer hem till sitt Italien. Han har redan pratat om att han ser fram emot stödet från italienarna på Stadio Olimpico. Och jag börjar gilla det här ukrainska laget lite så här i efterhand ändå. Så att jag kommer hålla på Cheva stenhårt. Och vad var det mer för matcher här? Du tog upp Schweiz.
Spanien är jag helt neutral till. Alltså.
Nej, det är inte jag. Jag gillar Jan Sommer väldigt mycket i mål.
Mm-hmm.
Ja, jag vet inte varför. Det är någonting med Jan Sommer och hans tv-räddningar som gör någonting med mig. Så att han gör att jag håller på switchen här.
Vill du ha en lika som bär för
finsmakerna? Sorry, Seferovic också.
Du vet hur vass jag är där. När jag har en liten spaning look-like-mässigt.
Är det Alessandro Matri på Jan Sommer?
Senast var det då Bengan Sonnert i Gambling Cabins EM-snack. Där han i liksom profilvinkel är väldigt, väldigt lik Andreas Isaksson. Höll du ju med om?
Ja, 100%.
Men vill du ha en ny?
Nu vill jag ha en ny.
som bara kom till mig i åttondelen mot Frankrike.
Vet du vad det här, nu måste du vara medveten om vad du pysslar med här nu, Gustav. Det här kommer starta en våg av lika som bär på våran Twitter.
Absolut.
Du vet vad du startar här.
Och folk är välkomna att försöka tävla med Gugge, men okay. Det är en riktig jävla boss ni går upp mot. Du okay. Kommer ihåg Per Bolund i ansiktsmask som hade vaccinerat sig i våras.
Ja.
Såg ut så jävla mycket som Jens Fjällström att när Jens Fjällström skickade den bilden till sin egen familj så trodde familjen att det var han. Det säger en del om bullseye-liknelsen här. Men här kommer den då. Admir Mehmedi i Schweiz.
Ja, jag har honom framför mig.
Ser exakt ut som om Bernardo Silva hade hamnat på gatan i ett år.
Ja, okay.
En hemlös Bernardo Silva. Är Admir Mehmedi.
Ja, men han har ju lite så här tofsigt, han har ju håravfall som jag, men han ser lite mer tofsigt om du jämför med mitt.
Men nu ger den till dig. Låt den marinera. Kolla på Schweiz mot Spanien här imorgon. Och så kommer du liksom känna att ja, det är exakt Bernardo Silva efter ett år på gatan.
Ja.
Den är så jävla kul alltså.
Siamo sponsorizzati da Lavazza. Vi är sponsrade av Lavazza i podden. Kvalitetskaffet från Piemonte i Turin. Italiens absolut bästa kaffe. Och när vi pratar om italienskt kvalitetskaffe och jag nämner att det är det bästa i Italien, som jag tycker i alla fall, ja, men då förstår ni, i kaffets hemland, att det är bra grejer vi pratar om. Jag älskar ju Lavazza Qualità Rossa. Men de har också andra varianter. Tierra-kaffet. Och Tierra-kaffet, det är premium. Det är premium deluxe. Vad är det som är speciellt då? Jo, det är hållbart odlat premiumkaffe från ekologiskt certifierade gårdar. Och finns i två olika varianter. Tierra for Planet och Tierra for Amazonia. Den passar både som brygg och espresso. Tierra, ja, vad betyder det för någonting? Jo, men jord och jorden, det förstår ju de flesta. Men det är också namnet på Lavazzas egna globala hållbarhetsprojekt samt Lavazzas mest hållbara producerade sortiment av kaffe. Det är en liten holistisk approach på det här. Med respekt för miljön syftar Tierra-projektet till att förbättra levnadsstandard, social utveckling och ekonomisk tillväxt för kaffeproducenter. Så de kan liksom gå in, Lavazza alltså, och hjälpa till i en del av ett land till exempel där man odlar kaffebönor och se till så att arbetarna där får ett drägligare liv, bättre ekonomi och så vidare och så vidare. Så Tierra-kaffet ligger verkligen i våra händer för att framtidens generationer ska kunna njuta av en kopp kaffe. Ja, men då måste kaffeproduktionen i världen ställas om för att bli mer hållbar. In och testa Tierra-kaffet. Gå in i din närmsta butik. Vill man dricka Qualità Rossa som jag gör? Ja, men då kanske man tar en av varje. Vi säger stort tack till Lavazza som är med och möjliggör Toto Balotto.
Toto Balotto är sponsrade av Telia och Simor. Vi är väldigt glada och upprymda denna sommar eftersom Telia har förvärvat Champions League-rättigheten. Champions League kommer bara kunna ses av Telias kunder, antingen genom Telia TV eller så streamar man det på Simor. Champions League ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Vad känner du kring Champions League, Thomas?
Ah, men jag tycker att det är lite svalt, va? Sett till att jag kan kolla på Dejan Kulusevski, Zlatan Ibrahimovic, Alexander Isak också på Simor. Det vill säga det fina, fina ligalunket, Serie A, La Liga och så. Nej, men jag skämtar såklart. Alltså, det är ju höjdpunkten på veckan såklart. Tisdagar och onsdagar. Jag är bara väldigt, väldigt glad över det här och tänker att det kostar en jäkla massa pengar väl. Det är alltid så med Champions League. Det är ju premiumrättighet och sådär. Kan du berätta om paketet?
Ja, men jag tror faktiskt inte att folk kommer känna att det kostar så jäkla mycket pengar. Alltså, det vi i alla fall vet är att UEFA Champions League bara kommer kunna ses av Telias kunder. Mm. Antingen då genom Telia TV eller streamat på C-more. Och då har C-more gjort så här att man har satt ihop ett litet paket för alla oss fotbollsälskare som vill ha tillgång till Champions League, Serie A, La Liga samt VM-kvalet då, som rullar vidare hela hösten. Där finns ju också PGA-touren i golf och NBA-basketen och så vidare. Men det här är ju liksom fotbollsfokus 100%. Och för hela det här balunset så behöver man betala 299 barubas i månaden.
Mm, du får mycket respekt för 299 kronor du vill, Gustav. Men jag säger att det är helt sinnessjukt lite pengar. För så exklusiva sporträttigheter som det faktiskt är.
Jag är benägen att hålla med. Så var med oss nu när vi kliver in i en ny era då Telia alltså tagit över Champions League-rättigheterna och visar dem via C More. Gå in på telia.se eller cmore.se för att säkra ditt Champions League-paket och gör det nu, för det finns fortfarande några riktigt feta matcher kvar av Europamästerskapet att bevittna genom C More streamingtjänst. Så att jalla hörni!
Stort tack till C More och Telia för att ni ger oss premiumfotboll för en så liten peng.
Stort tack.
Just det, förresten, vi har en Toto-trippel också inför kvartsfinalerna. Och vi har knåpat lite du och Augusten tillsammans. Och landat i att vi tror ändå att Spanien vinner rakt. De har kommit igång i mästerskapet här nu. Spanien blir fan farliga, sjukt nog. Och sen så tror vi på kassar i en chansrik match. Italien satsar på speed. Det är första sidan i La Gazzetta dello Sport idag. Att det är liksom farten i Italien med Chiesa in i startelvan. Så Belgien-Italien, där kör vi båda lagen ju mål. Och sen så England rak. Så båda mina lag, då Schweiz och Ukraina, de ryker ju här. Men Spanien rak, båda lag gör mål, Belgien, Italien och England rak. Ni hittar den här under godbitar. Boostad odds som vanligt på Betsson. Kom ihåg att du måste vara 18 år om du ska spela och att stödlinjen.se finns om du har problem med spel.
Vet du vad som kommer bli jobbigast att uppleva på lördag kväll Ukraina-England?
Nej.
Det är att se vad som händer med Ukraina när England gör första målet. Då kommer vi liksom få se det vi pratade om inför Sveriges match mot Ukraina.
Om vi
vad som händer när ett lag gör första målet på Ukraina i en utslagsmatch.
Ja, då hade vi vunnit med 3-4-0. Ja, men jag Alexander Isak och Kulusevski spelat utan press på sina axlar. Och då har de bara liksom flytit förbi sina försvarare och allt det där.
Exakt.
Första målet är så viktigt. Ja.
Jag tror när väl England gör 1-0 på Ukraina, då kommer Sterling och Jadon Sancho tror jag få sina första minuter. Phil Foden, alltså Saka och gänget, de kommer bara forsa in.
Vet du vem min gubbe också har fortsatt i de här kvartsfinalerna?
Jack Grealish.
Patrick Schick. Nej, Grealish. Det är för många som säger, han är britt och har nerhasade strumpor och har det där hårbandet och filmar lite. Men han är britt! Nej, jag orkar inte med det riktigt. Det där får Hoffman och gänget hålla på med. De har alltid velat haft det. Alla anglofiler har alltid ändå velat haft en liten italienare i laget. Liksom. Nu har de fått det. Alltså, nu är de så jävla nöjda. Nej, Patrik Schick däremot. Hoppas han släcker dansken. Alltså. Det hoppas jag verkligen.
Ja, då kan vi i alla fall räkna in dansken ut i kvarten. Bara det är ju...
Bara det, vi satt ju... Eller
det är mumma.
Jag ska säga, för jag vill verkligen ta på mig den. Timo Werner under 0,5. Jag kommer ihåg du garvade, tyckte den var härlig.
Ja, den var härlig.
Ja, den var ju härlig nu när den satt också.
För övrigt, alltså hur... Nu har
hur dålig är tysken?
Nej, inte hur dålig är tysken. Det var inte där jag skulle landa, utan jag skulle landa i Thomas Müllers frilägesmista mot England. Men så kom jag på att Thomas Müller har ju spelat på den här nivån och vunnit så jävla mycket och förlorat stora matcher, att det kanske inte är det där missen han kommer tänka på i resten av sin karriär. Men det är ju en... Alltså det hade kunnat för andra spelare varit en karriärsdefinierande miss, precis som det nog hade varit för Ricardo Rodriguez ifall Schweiz hade åkt mot Frankrike, som de skulle ha gjort, som de hade gjort 99 gånger ifall de hade spelat om den där sista kvarten 100 gånger. Då hade ju Ricardo Rodriguez för evigt, för resten av sitt liv, blivit liksom syndabocken. Han hade blivit Schweiz Tommy Salo. Helt övertygad.
Jo, nej, men så är det.
Så att det är ju ett grymt mästerskap på så vis att det är ju också spelare som misslyckas som skriver in sig i historien. De Ligt, du har alltså en sån som jag tror inte kommer liksom definieras av det karriärsmässigt är ju Kylian Mbappé. Han hamnar ju i lite samma kategori som Thomas Müller, att han kommer att ha vunnit så mycket när han är färdig. Han kommer att ha förlorat andra stora matcher. Han kommer säkert ha missat andra straffar. Att det blir ju inte alls liksom lika...
Nej.
Lika stor rubrik och stort utropstecken som för andra spelare.
Han hamnar ju då i skaran av världsspelare, bäst genom tiderna spelare, Roberto Baggio och så vidare, som har missat en straff i ett stort mästerskap.
Ja, men det var faktiskt jävligt fint måste jag säga, när England slog Tyskland och slutsignalen gick. Gareth Southgates minspel och hans liksom kroppsspråk, att han 25 år senare efter att ha missat den där straffen mot Tyskland och blivit den stora syndabocken, att han som förbundskapten för England fick slå ut Tyskland på Wembley. Mm. Alltså det var, jag har inte mycket till övers för Gareth Southgate och hans jävla joxande i backlinjen. Men det var ändå fint. Det träffade mig.
Mm. Ja, det var det. Sen inför de här kvartsfinalerna, så det man känner så jävla starkt är att det är svårläst. Alltså är det nu favoriterna ska börja vinna matchen eller? Eller är det bara ett mästerskap när det är marginaler som avgör hela tiden?
Ja, men alltså Schweiz utan Granit Xhaka kan inte palla Spanien. Nej, det kan de inte göra.
Det måste bli spanseger.
Och som sagt, gör England bara första målet mot Ukraina, så tror jag att det där blir en promenadseger. Belgien, Italien, det känns väldigt mycket...
Men fatta med mig Cheva på Olympico. Du vet, inga engelsmän får resa till Rom. Det kanske blir någon enstaka, kanske någon som bor där. Men det blir ett Stadio Olympico med 20 000 på läktarna som kommer, så kommer heja på Ukraina. Till 100%.
Förmodligen. Du, vad har du tillskanskat dig i internationell media kring Kevin De Bruyne och Eden Hazards vara eller icke vara mot Italien?
Nej, men det är ju jätteroligt, höll jag på att säga. Jag vet inte om det är så roligt, men det är ju hemlighetsmakeri. Alltså allting, det är topsy. Jag har här italienska sida nummer 11 i Corriere dello Sport. Belgio, top secret.
Man ingen älskar
mysteriet De Bruyne Hazard.
Man älskar när italienarna går över till engelska uttryck.
Det
top secret.
Ja, men det är det som gör mig gladast varje dag när italienarna använder engelska. Sagnolo har surrat också. Oj, fan, du vet, jag ser att det är första juli idag. Transferfönstret har öppnat. Är inte Messi free agent?
Jo, Messi klubblös.
Ja. Messi klubblös. Alltså, och det börjar hända ganska mycket. Alltså rejält. Alltså idag presenterar spelare. Kollade på Gianluca Di Marzios sena late night calcio mercato igår, på tal om engelska och italienska. När liksom, 10 ganska stora värvningar i italienska måttmätt. Du vet, Bologna och plockar någon. Och Juventus går för den. Och så här. Fan, det börjar hända en hel del. Atalanta köper Musso från Udinese. Och då kan folk tycka, så här, vad är det för någonting? Jo, men alltså, de köper en målvakt för 200 fucking miljoner. Alltså 20 miljoner euro.
Nu är det väl också officiellt med Nu är det väl också officiellt med Jadon Sancho till Manchester United för närmare 900 miljoner.
Ja, men du ser. Alltså nu det vet man ju från Expressen-tiden, alltså nu lämnar ju den stora massan. Alltså 95% lämnar ju EM nu och börjar göra andra saker, åker på sina semestrar och det är böda camping och det är Kreta och allt vad det är. Och så skiter man lite i de här och så är vi kvar som bryr oss så jävla mycket. Men väldigt många som lyssnar på det här nu har ju börjat koppla om till sina klubblag. Och det märker jag på i mina olika forum som jag befinner mig i.
Kul också att Fiorentina igår bekräftade det vi presenterade i Toto förra veckan.
Det vi presenterade, exakt. Italiano klar.
Ja, men det var viktigt för Totos trovärdighet.
Ja, verkligen. Det var det.
Vi hade inte råd med till Rangnick-haveri.
Nej, det hade vi verkligen inte. Nej, men det är gött. Det är gött, det börjar hända grejer i klubblagsfotbollen. Och Toto kommer ju så småningom också börja växla över mer och mer. Till den riktiga fotbollen. Nu lägger vi det här mästerskapet snart bakom oss. Men så länge det lever så jobbar jag i alla fall i Italien, så kan du få jobba. Jag vet att du gör det, Gustav. Kan du jobba i England? Och det är
Belgien
spel.
Jag jobbar Belgien.
Ah, okay.
Jag jobbar Belgien imorgon. Missa inte matcherna på TV4 och C-more framför allt, hörni. Vi ses i rutan på lördag 20.00, alltså Ukraina England. Tipslördag dunkar igång, fredagssändningen när?
Ja, men vi drar väl igång runt 17 i alla fall. Och så runt ska vi ta 17. Det här mål. Vi
lagom luddigt, det gillar jag.
Ja, nej, det ska vara lite lagom luddigt. Och så har vi ju skickat Jesper ner till, han är i Neapel nu. Har inte hört någonting från han på 18 timmar. Så förmodligen är kameran snodd och han har liksom gått vilse i spanska kvarteren.
Vågar man säga att man mini jobbar ett litet knivhugg?
Nej, men det, jag sa ju det när han åkte. Alltså, drömmen är att ni får på film ett litet knivhugg i rumpan på Jesper. Så att det blir liksom, ja, det går viralt det här. Du vet, alltså, gå fram till någon jävel och filma. Det är fel gubbar går fram till. Jag har ju sagt till han att passa sig lite i Syditalien. Det sista jag fick igår är att de är inte så pratglada här i Neapel. Nej, det är kanske de inte är. Men håll i kameran.
Ja, det
ja, men det kommer i alla fall visa stora Italien-greppet. Och så är han på plats på Piazza del Popolo och allt möjligt. Så att det blir kul, det blir roliga sändningar i tipslördag hela vägen fram till finalen.
Underbart, vi hörs igen på måndag. Då är det 4 kvarvarande lag i den här turneringen. Allsvenskan har rullat igång igen. Usch. Det har förmodligen hänt en hel del ytterligare på transfermarknaden och fotbollsvärlden snurrar som alltid vidare. Jag börjar nu ladda för Spanien hemma på Friends 2 september. Det är där jag är.
Ja, det är härligt. Hoppas att våra bästa spelare är på planen då. Och som du sa så får ju den stora svenska fotbollsnyheten ändå avsluta det här programmet. 15 000 på Friends Arena. Malmö har fortfarande inte berättat hur många de släpper in, men IFK Göteborg tar väl in typ 10 000 på Nya Ullevi. Tele2 ska också komma med besked, men det blir väl femsiffrigt även där. Så nu börjar vi också lägga den jävla pandemin bakom oss och blicka framåt mot en normal värld och normal fotbollsvärld. Och det ser man ju fruktansvärt mycket framåt.
Man vet ju att den indiska deltan kommer här nu om några veckor. Slå järnklona i oss.
Det är bra att vi inte jinxar någonting. Så vi säger det. Omegan från Pakistan. Slår ut allt. Ah, ja. Så länge
njut,
lever på
njut, hoppet och drömmarna. Njut så länge det varar. Vi hörs på måndag igen. Trevlig helg till av varandra. Ciao tutti.
Stort tack för att ni lyssnar allihop och hänger med oss. Det är så jävla roligt att vi har så stort engagemang kring det vi gör. Vi hörs snart igen. Ciao. I need to be myself.